Hejsan och välkomna till den 61:a simpodden Hultén och Jansson. Nummer 61 alltså. Är du laddad, Jansson?
Jag är oerhört laddad. Jag har rakat ben och armar och satt på mig den bästa dräkten.
Vad bra, för nu ska vi snacka till exempel om det här med uttagningstävlingar och var i tiden de ska ligga. Det finns ju vissa förändringar tänkta i en del länder. Det ska vi snacka om, uttagningsprinciper och sådär. Vi ska snacka lite om sådana här simtävlingar som ligger utanför den ordinarie bassängsimningen. World Cup i isim till exempel. Vi ska spinna vidare på det här temat om stora internationella mästerskap till Sverige. Vi ska snacka lite Swim Open och så ska vi nämna bland annat det här problemet med de stora stjärnorna som lämnar manegen här och inte riktigt mår så bra efter det. Det ska vi beröra och komma tillbaka till lite senare. Men vi börjar först med det här med att man i till exempel nu Australien ändrar uttagningstävlingar och lägger dem alla amerikansk modell väldigt tajt in till mästerskapet, så att man egentligen ligger i samma cykel när det gäller toppningen som själva mästerskapet. Australien har ju tidigare legat långt tidigare i planeringen med sina uttagningstävlingar, men nu gör man som jänkarna, eller amerikanerna ska vi uttrycka det som. Vad tror du är anledningen till detta?
Ja, jag tror ju, om man ska tolka de artiklar som var då, att de har gjort någon koppling till amerikanernas medaljskörd och tror att amerikanerna på just den här punkten sitter inne på kanske det bästa vägen att gå. Jag tror att Australien har mycket större problem än så, utan jag tror inte alls på den där typen av variant. Rent fysiologiskt så handlar det ju om vad du gör i träningen de sista månaderna in till ett mästerskap. Och problemet som finns, tycker jag, att det finns inget bra utvärderingsmaterial som säger att till exempel amerikanernas metod skulle vara den bästa. Vi måste ju komma ihåg vad de har för ingångsvärden till sina uttagningsmästerskap. De har massor av stjärnor i laget. Vi ser aldrig riktigt de som misslyckas. Vi får en bild av att de lyckas väldigt mycket. Men om man gräver på personlig rekordnivå så ser det inte alltid så bra ut för de amerikanska trupperna. Så att nej, jag tror att löser man inte andra saker i sin vardagliga träning så kommer det inte att bli någon förbättring för australiensarna.
Det är alltså så att de är lite desperata efter den dåliga OS-insatsen i Rio helt enkelt. De vill nu hitta nya vägar och då tittar man på storebror USA. Är det så?
Ja, lite grann, och det är många länder som gör på det viset att man griper an de där synliga sakerna, uttagningsnormer, uttagningstid och så vidare, och kanske inte gräver nog djupt i den vardagliga träningen. De hade ju även ett dåligt OS i London, kan man säga, på ett vis, australiensarna, så att, och ett inte så skarpt VM i Kazan heller, så att de är ju inne i en period. Men vi ska komma ihåg också att Australien är ju, trots att att simningen är viktig där, det är ju inte så stort land. Ja, landet är ju stort, men det bor inte så många människor där, 18-20 miljoner. Så att det är tufft att konkurrera med ett USA som nästan är att jämföra med ett Europa.
Det är ju ändå så att av tradition så räknas ju simningen som den största idrotten i Australien. Har de tappat självförtroendet, eller vad är det som har hänt?
Ja, nej, jag är alldeles för okunnig i det vardagliga vad som sker, men någonstans så kan man väl misstänka att de inte har gjort tillräckligt rätt på tillräckligt många ställen. Det kan ju också vara som så, tittar vi långt tillbaka i tiden för australiensisk simning, så har de ju haft upp- och nedgångar genom åren på ett helt annat sätt än vad USA har haft. USA kan man säga bara har haft några enstaka misslyckade mästerskap ibland.
Mm.
Men medan Australien då och då kommer till de här svackorna, och jag misstänker ju att det har att göra med storleken ändå, ja.
Mm. Jag ska bara rätta dig lite, det är 24,5 miljon.
Ja, okej då.
Men
ja,
det var inte så mycket. Men,
Det är ett relativt litet land i alla fall, kan man
säga. Ja, det är ju under 10% av USAs befolkning i alla fall.
Ja.
Så kan man ju säga. Jaha, och, men om vi nu grottar in oss lite i det här med att hitta den optimala toppningen inför, eller uppladdningen inför ett mästerskap, och vilka avstånd ska man då tänka sig att de här uttagningstävlingarna ska ligga kontra det stora mästerskapet, om du fick välja och hitta den optimala vägen?
Och hur, ja, då är det ju, ja, förlåt, 16-18 veckor.
16-18 veckor.
Ja, innan.
Och om du då skulle välja, om du ser det, man kan ju se det från olika länders synvinkel, men om vi ser det från Sverige då, så vill vi ha uttagningar 16-18 veckor innan. Men vill vi ha det på en tävling, eller vill vi ha det utspritt? Ska det ligga i flera av de här cyklarna, så det kan ligga till exempel 36 veckor före? Kan det vara någonting? Och sen så 18, och sen så att vi tar ut det i två omgångar, eller hur tänker vi?
Jag tror inte vi får vara för stringenta och hårda i ett litet land. Det finns en stor risk att vi då tappar bort en del som kanske misslyckats eller är under väldig tillväxt. Så att jag tycker man ska ha en hård och klar princip, men man ska ha stor generositet när det gäller wildcard. Sen om man skulle ha ett tillfälle redan 36 veckor inne, det är ju intressant med, det skulle ju då kunna vara typ i december. Ja, det är en intressant tanke vad det skulle leda till i utveckling. Det skulle inte kosta någonting att erbjuda den möjligheten, för det skulle innebära att en del skulle välja bort kortbane-SM och gå mot en kvalificering i december. Ja, intressant tanke. Vi måste i alla fall vara generösa i ett litet land, samtidigt som vi måste vara hårda.
Och USA lite annorlunda, för att inte det ska bli helt ogreppbart för amerikanerna, så är det en tävling som gäller. Då gäller det banne mig och simma 100 fritt fort just den dagen man ska ta sig ut, annars är man inte med. Det går inte att
hålla sant. Nej, och de behöver inte utvärdera på den nivån vi utvärderar, för det gör inget om tre stycken av, låt oss säga, Jenny Johansson kaliber misslyckas, för det ser inte vi.
Nej.
Så att det är skilda världar där, och därför tror jag man ska akta sig för att titta för hårt på deras metod att ta ut sent. Det är en del i deras, ja, de gör ju likadant på friidrotten och så vidare, men väldigt lite underlag för att se om det är rätt. Och väldigt, det här är ju svårt att utvärdera. Alltså hur vet man om man hade rätt lag, en lagkapp? Man vet, man har ju inget att jämföra med.
Nej. Men jag menar, nu har vi en idealbild av träningscyklerna. Du snackar här alltså om 18 veckor innan ska man göra den toppen, och sen så ska man bygga upp sig till nästa cykel fram till ny topp efter 18 veckor. Men det är ju inte bara de här fysiska träningsvariablerna som räknas in. Det är ju annat också. Kan det vara så att det finns mer plus på andra värden än de här, det här tänket runt träningscykler? Ska vi säga av mer mentala ingångsvärden, variabler i det här, som gör att man kan simma fort till exempel på en uttagning tre veckor innan ett sommar-VM och sen fortsatt också simma fort och prestera på VM:et sen?
Ja, men så är det ju absolut, och det är därför det gör det här yrket att hålla på med det här så oerhört intressant, för det finns inget direkt facit. För det är precis som du säger, det mentala spelar roll. Det är klart att våga tävla på en hög nivå och känna dig väldigt trygg på en väldigt hög nivå, det är ju också ett bra ingångsvärde till ett mästerskap. Jag tycker ju där att det man har gjort med Sara Sjöström är väldigt nära det optimala, för man har ju liksom, men hon har ju kunnat, hon har ju varit förhandsnominerad, så man har ju kunnat skräddarsy, men de har ju inte gjort det på det sättet att hon har tävlat på en låg nivå, utan man har valt metoden att tävla på en hög nivå, och det tror jag är oerhört fundamentalt för alla. Man ska aldrig tillåtas att tävla på för låg nivå, tror jag.
Vi får ju ett svenskt exempel här med det här, ska vi säga, tänket, eller de här variablerna ingående, nu när vi ska komma till ett VM i Budapest till sommaren. Då har vi uttagningstävlingar i början på april i Sverige på Swim Open. Passar det här det svenska kynnet? Var finns fallgroparna i det här sammanhanget? Kan man tänka sig att folk tävlar lite för lite på långbana innan man kommer till Swim Open? Är det så att man tävlar för mycket på långbana innan man kommer till Swim Open och tappar fart? Ja, med din erfarenhet som simtränare, vad ser du farorna i detta?
Ja, en fara är ju att man kanske inte tillåter sig att, när man har blivit, om man nu har lyckats med att bli uttagen, så kanske man inte tillåter sig att tävla på nog hög nivå när vi kommer fram i maj-juni månad. Det är den ena faran. Den andra faran är den du också nämnde här, att kanske det är svårt att få med förberedelserna på ett bra sätt, med tanke på hur hela årsstrukturen ser ut för oss, där vi då har ett in-SM i november. Och inte så många långbanetävlingar i perioden fram till början av april. Men där skulle jag nästan vilja säga lite provocerande. Det kanske är som så att det är risk att vi tränar för mycket i långbassäng och tävlar för lite där. Mm. Ibland kanske man skulle våga. Det gör inte så mycket att göra, bara du gör ett fysiologiskt bra träningspass, om du gör det i 25 meters bassäng. Men att våga tävla på hög nivå i många gånger i 50 meters bassäng, det är viktigt. Så visst, det finns en fara i tiden innan och sen fara i tiden efter. Men samtidigt är vi ett litet land, och jag tror att ledningen har en ganska god, de har en god kännedom om alla potentiella VM-simmare, så att någonstans, som med hjälp av lite handpåläggning, syr man ju ihop det oftast på ett bra sätt.
Mm. Det är 20 veckor mellan uttagningstävlingen och mästerskapet den här gången.
Ja, och det finns ju inget facit här. Det är 16-18, det är liksom ja, eller 20. Då finns det ju bra möjligheter att göra en helt ny hela paketet med träning kan man få in då från Swim Open fram till VM.
Och det är ju bättre att ha 20 veckor än att ha 14 veckor.
Ja, det tror jag. Det tror jag, absolut.
Det ligger mer rätt på det hållet, ja.
Ja. Ja. Och kanske bättre att ha 2 veckor, vilket ju då inte är möjligt med tanke på att man måste anmäla 30 dagar för att vara väldigt nära. Det tror jag ju man skulle våga oftare tävla 10 dagar före.
Men om vi nu tittar på de svenska, om vi nu kokar ner det här till svenska intressen under 2017, finns det risk att simmar som kommer till Swim Open i början på april har tävlat för lite? För vi såg ju till exempel på GP-tävlingarna i Malmö, som höll en ganska låg kvalitet med få bra resultat. Där var det ju helt klart så att simmarna, de var inte vana att tävla på långbana. Nu har de ju från slutet på januari till början på april på sig, men tar de verkligen chansen att tävla ordentligt, tror du?
Nej, mitt tycke gör man ju inte det på tillräckligt många platser. Man och om det är av mental inställning man presterar dåliga resultat, så måste man angripa den biten. Om det är att man inte liksom tillåter att träningen är på ett sånt sätt att man kan tävla på en hög nivå, ja, då måste man fundera på sin träning. Men jag tror inte det är optimalt för simmarna, så som, om vi tittar på det i ett generellt tema, att tävla och inte göra det på hög nivå. det tillför egentligen väldigt lite. Varken, det tillför ingen positiv känsla mentalt. Och jag tror inte det tillför något fysiologiskt bra heller. Men att vara, återigen, utan att, dumt att använda ett exempel, men återigen tycker jag, jag är så imponerad på det sätt man har planlagt och jobbat med Sara, där man verkligen varje tillfälle så har hon varit upp och presterat, och det i sin tur driver hennes utveckling. Finns något att lära där, tror jag. Mm.
Och på samma sätt som jag påpekade i samband med GP Malmö, att Jenny Johansson gör väldigt mycket rätt när hon åker ut och tävlar. Hon utnyttjar tävlingen för att simma fort. Hon gör 4 snabba lopp på 50 och 100 brödsim. Hon ligger inte och fiser i försöken och sen tar i finalen, utan hon utnyttjar försöken som högkvalitativ tävling. Och det måste man nästan göra för att man ska kunna vara med i de stora sammanhangen sen, eller hur?
Ja, ja visst, jo, men det är ju precis som du säger. Sen tror jag, men jag tror inte att de ligger och fiser som du uttryckte det. Jag tror kanske inte att man har fått rätt verktyg att vara bra. Alltså jag tror tränarna och sättet att se på det spelar också roll här. Det är inte bara då att simmaren struntar i det. Jag har svårt att tro det.
Nej,
det är... Så skulle simmare X känna att, nej men gud, insimningen känns kanonbra, då kommer de ju att få lust att simma bra.
Mm. Ja du.
Ja.
Det är mycket spännande att snacka om det. Ja. Vi går över till, ska vi kalla det lite mer lättsamma simbitar. Nej, det är det ju inte, men man simmar inte så länge i alla fall när man är med på en World Cup i isimning. I Skellefteå till exempel. Det har ju blivit en stor succé utan tvekan. Sen har det inte så mycket med simning att göra. Men det är ganska
kul tycker jag.
Alltså... Ja, en god, ska vi säga, en god reklam för vår idrott i alla fall.
Absolut. Och om jag nu kommer ihåg när jag läste där, så är det över 20 länder som var med och flera hundra. Ja, och flera hundra simmare. Det är det där, jag gillar ju de där varianterna på vår simidrott som har dykt upp. Likaså spring och sim.
Swimrun.
Just det, på det engelska språket. Mm. Det är också en företeelse som växer och tror också är bra för vår sport. För det påverkar då vår open water simning. Det påverkar Vansbro simningen på ett positivt sätt. Så det där, jag gillar det där.
Mm. Intressant. Mm. Verkligen att idrotten liksom hittar nya vägar och plöjer sig nya fåror. Och, det är bra. Så det inte bara blir massa skidåkning i kors och tvärs här. Just nu är det väldigt mycket simning. Eller skidåkning ska jag säga.
Ja, gubevars.
Ja, gubevars. Du, jag skrev en artikel för någon vecka sedan angående mästerskap till Sverige och försökte reda ut en del grejer. Och grunden den artikeln, det var ju att det nu är 20 år sedan i år som vi hade VM i kortbana i Skandinavium. Och när vi då hade den tävlingen så hade det varit 20 år sedan vi hade långbane-EM i Jönköping 1977. Detta tillsammans med olympiska spelen 1912 är de enda 3 internationella stora simtävlingarna som Sverige har arrangerat. Och det är inte speciellt mycket för ett sådant land som Sverige kan tyckas. Men nu börjar det växa lite snack om det här igen. Viktigt. Varför då att ha mästerskap? Ser du det som?
Jag tror det är den enskilt största boostfaktorn du kan ha egentligen, att ha ett mästerskap på hemmaplan. Det skapar stor fokusering och driv i alla led. Och det är det någonting man kan utvärdera, så är det faktiskt att titta på de länder som har haft egna mästerskap. Och det kan man se en klar resultatutvecklingstrend hos de länderna. Sen är det klart, det finns en gräns när man som Ungern då arrangerar så väldigt ofta, då till slut blir det kanske urvattnat för ungersk simning och inte driver fram. Men tittar vi på de här som då och då, så lyfter det. Och så det är viktigt, och jag har saknat det i svensk simning, och är jätteglad nu att man har planer inför framtiden.
Och planerna består i, vi ska göra en, ni får gärna gå in och läsa det på Simmas hemsida naturligtvis. Det är vi tacksamma. Och den ligger under den perioden som är från den 15 januari fram till sista januari, ligger en artikel om detta. Och där kan man då läsa sig till att 2022 så kommer det andra sammanhållna Europamästerskapet för flera idrotter att arrangeras. Var vet vi inte riktigt nu, men Göteborg tillsammans med Jönköping ligger i pipelinen för att söka detta. Och det innebär bland annat simning och friidrott under, ska vi säga, det är precis som Asian Games, eller ett, ska vi säga, lokalt OS, om man får uttrycka sig så, eller en jävligt stor SM-vecka. Många idrotter som tävlar samtidigt. Och det här kommer första gången 2018, men eftersom det har blivit lite taskigt i portgången där, för att friidrotten hade skrivit några avtal som inte riktigt stämde överens med detta, så kommer 2018 EM, det här stora EM:et, var uppdelat mellan Glasgow och Berlin, där friidrotten ligger Berlin, resten 7-8 idrotter ligger i Glasgow. Men sen 2022, som då är 4 år senare, då ska Sverige förhoppningsvis kunna vara med. Och det som ska vi säga har triggat Sverige att komma igång med detta, det är ju att man ville ha ett friidrottsmästerskap till Göteborg. Det var så det initialt kom upp, och sen har flera idrotter hängt på, däribland simningen. Och det känns väl som en riktig väg att gå. Läs gärna in er på den här artikeln, för det här är, det känns viktigt att man är med och påverkar, kan jag tycka. Vad tycker du, Jansson?
Nej, men vi kan bara stämma in i att det vore enormt trevligt om vi kunde få ett typ långbanemästerskap till Sverige. Jag skulle önska att vi kunde ha ett mästerskap var tionde år i någon form. Sen ska vi ju komma ihåg att det är 50 länder i Europa, så att ska vi
kan
gå
du sätta
efter
micken vid munnen istället, så blir det mycket bättre. Den sitter uppe vid,
nu.
Ja, det är inte den du pillar på nu, den sitter uppe vid örat där, ja, just det.
Ögat.
Nu blir det bättre.
Ja, jag börjar fäkta med armarna här när jag pratar.
Jo,
alltså helst skulle jag vilja att det är var tionde år. Samtidigt måste man vara realist och inse att 50 länder i Europa, det innebär ju att vi en gång var 50:e år bara kan ha mästerskap. Så att det, men jag tycker det är bra. Skulle önska att det hade redan varit ett mästerskap, och är lite avundsjuk på Danmark.
Danmark som har haft två, de hade ju 2013 kortbana och får nu 2017 återigen kortbana.
Och det skapar ett driv där i Danmark, det har jag ju märkt och märker på simmarna där, att det har, ja, hjälpt dem i processen.
Ja, det är spännande. Nästa vecka är det långbanetävlingar i Borås, Speedo, vad heter den? Speedo Open tänkte jag, sådana Speedo Meet, eller kan den heta?
Ja, jag vet att det är långbanetävlingar i Borås om 8 dagar, men ja. Jag är på vad den heter.
Ja.
Och då ska det bli kul att se om det är en del som börjar simma lite fort. Och jag vet inte hur nivån är på tävlingen än, men jag misstänker att det är ganska många från Mellansverige som kommer att vara på plats.
Borås Speedo Meet heter den.
Ja,
men det är bra. Den ska vi följa naturligtvis och se vad som finns där. Om vi går in och tittar på programmet, ska vi se om det ligger. Ja, vi kan titta på till exempel 200 frisim för herrar. Hur det ser ut i elitklassen. Där har vi, ja, det är inte riktigt alla med från Sverige. Det är långt ifrån, men det är en del duktiga i alla fall.
200 frisim herrar som var herrarnas bästa gren poängmässigt 2016.
Intressant.
Ja.
Hoppas att den utvecklingen fortsätter här. Ja, det har ju varit så här att de här riktigt stora simstjärnorna, Michael Phelps, Ian Thorpe och nu senast Grant Hackett, har haft vissa problem med livet utanför strålkastarljuset. Det märkte vi inte minst i dagarna här när Hackett råkade i klammeri med rättvisan och såg sönderslagen ut i en polisbil i Australien. Det är ett tufft liv att ta sig ut ifrån den här yppersta världsklassen, tappa strålkastarljuset runt sin kropp och det blir lätt mycket grejer runt omkring och krökande och bökande och ska vi säga mentala tragedier. Vi har ju sett sådana också i svensk idrott. Mikael Ljungberg, brottaren, som tog livet av sig. Simmerskan Gunilla Jonsson, som vi har skrivit om på Simma tidigare, med flera, med flera. Det har varit tungt runt de här stora namnen i simningen, Phelps, Thorpe och Hackett. Din kommentar till det?
Ja, det är ju, man blir ju väldigt ledsen för varje sånt enskilt fall och blir ju väldigt att fundera på varför. Det borde ju vara som så, kan man tycka då, att en idrottsman som har haft privilegiet att vara stor talang, lyckas bra, vara mycket i rampljuset, skulle vara så, ha så mycket självförtroende, självkänsla och möjligheter i livet att det bara skulle vara enkelt att gå vidare i nästa steg. Men det visar sig ju att det för många inte är så. Och jag tror vi vet för lite om varför det är på det viset. Och jag tror inte heller vi kanske förbereder någonting tillräckligt bra heller där. Men det är ett svårt område som jag tror vi kan för lite om.
Ja, det är inga kul scener att se det här, kan tyckas.
Nej, och frågan är om det finns ett stort mörkertal här som vi inte känner till. Det vet vi ju heller egentligen inte. Skulle jag spontant svara på det här så skulle jag säga, ja men gud, det där är väl kanske inget problem. Men så visar det sig ju när det rullar upp det ena efter det andra fallet att det kanske döljer sig någonting där som vi borde gräva mer i.
Ja, vi ska följa det här Grant Hackett-fallet. Man är ju väldigt överraskad, för det här är ju egentligen gentlemän och människor med bra utbildning och bra bakgrund, men det går snett ändå.
Ja, det är livets öde kan ta vägen oavsett om du är utbildad eller ej, så är det ju.
Ja. Simidrottsforum har vi i april. Då ska man lägga en ny långtidsplan för simningen 2018 till 2024. Det ska bli spännande att få lyssna på den. Det ska också bli spännande att följa deras jakt på en ny sponsor. Nu har man blivit av med två av sina största sponsorer, E.ON och Coca-Cola. Ett rejält tapp för simförbundet. Hur tycker du det här hänger samman med de hyfsat bra sportsliga framgångarna vi har haft?
Det hänger ju inte samman alls. I och för sig då skulle man kanske man inte ska baka ihop Coca-Cola och E.ON. Det kan ju vara helt olika ingångar i det. E.ON har ju varit med länge, i tiotalet år. Eller till och med något mer, kanske 11 år med förbundet. Men det är lite märkligt för att i alla tider har man ju fått lärt sig att bara vi har de sportsligt riktigt höga framgångarna, och det har vi ju haft nu en period med inte bara Saras frammarsch utan lagkapsmedaljer och mycket har vi ju synts i media, mycket mer än normalt. Men trots det då så tappar vi så mycket pengar och de här avtalen. Så det är klart, då måste man kanske finna orsaken någon annanstans. Har de som har hållit i det här varit oskickliga att hantera dem? Jag vet inte. Är det som så att viss ändå syns för lite i TV till exempel, att de här satsningarna som SVT gör på vinteridrott gör det extra svårt för många sommaridrotter att lyckas med sina sponsorkontakter? Eller är det tillfällighet och slumpen? Jag vet inte, men mycket pengar för ett förbund som Sverige handlar det om.
Så är det. Ja du, har vi något mer vi ska drifta under ramen för Simpodden Hultén och Jansson nummer 61?
Jag tyckte det var... Ja, jag skulle vilja säga en grej till. Jag, jag läste om, det har ju varit sån här utdelning om året, alltså på världsnivå, idrottare, Bolt blev årets idrottsman och så vidare. Och där fick ju Michael Phelps pris som bästa comeback. Och då uttryckte han sitt tal där, om jag har tolkat rätt, att det, hans 200 meters lopp i Rio klassar han på ett vis som det bästa, även om han lägger in en passus där, att det var det sista löpet man kommer ihåg bäst. Men han menade på att utifrån alla de förutsättningar som och saker som har skett, så att han lyckades vinna där och återtar titeln, det kände han sig extra stolt över. Så det var väl lite kul att han fick en sån hyllning, även om han inte vann över Bolt.
Ja. Men det var väl en bra avslutning ändå, va? Landar vi där och sen så hittar vi nya diskussionsämnen lite längre framåt. Har du som lyssnare en tanke om vad du vill höra i Simpodden Hultén och Janssons, hör gärna av dig. Du hittar adresser till oss på simma.nu. Skicka ett mejl, skicka din kommentar och som sagt var gärna med och påverka innehållet i dessa poddar framöver. Då tackar jag för idag.
Tack själv.
Ha det gött och tack alla ni som har lyssnat. Hej då.